Välkommen till Slaget efter 12. Det är torsdag den 29 augusti. Jag heter Stefan Winniger och det var kanske någon som satte sojaburgaren i halsen här i början av veckan när det blev klart att jordbruksministern vill att Finland slutar importera soja. Det ska vi tala om här i Slaget efter 12, förtjänsten, vinsten och fördelarna eller nackdelarna med att sluta använda soja i Finland. Till min hjälp att reda ut här har jag Anna Antman från Natur och Miljö. Du är miljövårdschef. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och så har vi här Mats Nylund, ordförande för SLC. Välkommen.
Tack.
Ja, alltså, inga mer sojabönor ska komma korsa den finländska gränsen. Det är en liten korrigering också som ministern gjorde här. Alltså, det ska inte gälla soja som används för vegetariska produkter för människor, utan det är foder till djur. Öppen fråga till er båda här. Är det en bra idé att sluta importera soja?
Jag uppfattar det som en bra idé. Det är en målsättning som vi har länge eftersträvat. Det betyder alltså att vi då ska höja den inhemska produktionen av proteingrödor. Det kan handla om bondbönor, det kan handla om ärtor, det handlar om rypskross när det gäller foder för djur. Orsaken är det att sojan är inte en hållbar produkt. Det handlar inte bara om klimat och att man röjer mark från regnskog för att producera soja, utan det handlar också om vattenhushållning, det handlar om användning av bekämpningsmedel, ekonomiska och sociala orsaker.
Anna Antman.
Ja, när jag hörde den här nyheten att minister Leppä hade tagit fasta på den här saken så blev jag jätteglad. En stor applåd till ministern. Det är också jättefint att han målar upp, inte bara tog fasta på liksom de skadliga sakerna som hör ihop med då soja och sojaimporten, utan också det att han målar upp en sån här positiv vision om över hur den finländska matproduktionen då kan bli ännu mer hållbar. Och han sa ju då att 2025 ska det odlas bondbönor på var det 80 000 hektar av den finska åkerarealen, och det är ju ungefär 4 gånger mer än idag. Så det här är en jättebra politisk signal, och det här är också någonting som också miljöorganisationerna har pratat om redan länge.
Mm. Så det är tummen upp här till regeringen, kan man väl säga. Kan vi säga något så här så vi får någon känsla för storheterna, hur stor, om ni kan ge en känsla för hur mycket soja importeras det idag till Finland?
Ja, om jag säger på det här sättet att i all husdjursproduktion så måste man tillföra protein. Vi har en hög proteinhalt i finländsk spannmål, och vi har internationellt sett hög proteinhalt också i vår vallproduktion, alltså i gräset. Men det krävs mer än så för att djuren ska växa bra eller producera bra. Sen gammalt så har soja varit det tillskottet. Nu kan man väl säga att under den senaste 10 åren så har vi minskat ganska betydligt på sojaanvändningen i den här foderproduktionen i Finland idag. Vi har ersatt den med rypskrots, vi har börjat ersätta den med ärtor och bondbönor. Och till exempel i mjölkproduktionen används soja inte alls idag, och det har att göra med att de två stora mejerierna, Valjo och Arla Finland, så har i sina leveranskontrakt med producenterna sagt att man inte ska använda soja. Samma utveckling ser vi på köttproduktionen. Mm. Atria, som är ett stort företag, så tillåter inte soja i foder för det nöt de ska ta emot. 2020 ska det vara slut med soja i svinköttsproduktionen och 2022 i broilerproduktionen. Mm. Så vi är liksom, på ett sätt så hakar han på också en trend som pågår, ministern, men det är en viktig politisk signal, precis som Anne sa här. Mm. Det kommer alltså inte att gå av sig själv. Vi har inte idag de fullgoda ersättningarna. Mm. Det krävs en del åtgärder.
Nu måste jag ställa en jättedum fråga säkert. Det här, alltså, när jag gick i skolan och biologi och så vidare, så kossor äter gräs. Varför måste vi ge kossorna protein?
För tillräckligt bra produktion så behöver de ha tillskott i form av kraftfoder. Och kraftfoder består i Finland i huvudsak av spannmål och rypskross, som antagligen antingen blandas på en foderfabrik eller blandas på gården. Då tillsätter man också diverse vitaminer och mineraler.
Så de här bilderna som bönderna gärna visar upp med glada kossor som går på gröna ängar och betar, är det är inte hela?
Det är helt rätt, men också de får tillskottsfoder. Det finns såna här, om man säger, med mera ursprungsnasar som såna här Highland Cattles till exempel, som klarar sig på mycket anspråkslös foder, och där är kraftfodertilldelningen mycket liten.
Just så. Men det handlar alltså om mängderna, så att mängderna ska bli mycket kött och mjölk helt enkelt. Men det är därför de behöver extra proteiner, djuren, för att det ska bli mera kött och mjölk.
Och, så att säga. Och det är en magare, så det behöver ju då kraftfoder.
Okay.
Så grisarna och fåglarna.
Mm. Anna Antman, det här ur miljö, du sa att ni är jätteglada att Finland väljer. Det är ett känt fenomen det här att soja har haft ett ganska gott rykte just som människofödas fullvärdigt protein. Och kan du sätta det här liksom ihop de här bilderna?
Alltså om man tänker på odlingen av soja, så största delen av den soja som odlas i världen så går till foder åt djuren. Mm. Att det är en ganska liten del som går till liksom mat åt människor direkt. Och det skulle jag säga att man kan nog med gott samvete fortfarande äta till exempel tofu som är gjord på ekologiskt odlad, liksom ansvarsfullt odlad soja. Man kan ju odla soja på olika sätt, men att det som ju är att när det finns ett så stort tryck just på att, om vi tänker globalt sett, så ökar då efterfrågan efter kött och så, och då också efterfrågan av soja just i foder, och där har vi ju sen då problemen med att det röjs nya marker till exempel för sojaodling till exempel då i det där i Sydamerika och Brasilien och så vidare. Och sen finns det ju de här andra problemen med sojaodling, att precis som liksom, produktion kan ske på olika sätt. Alltså när man odlar soja så är det ofta så att man använder då stora mängder växtskyddsmedel och så vidare. Och det kan bli problem just som Mats sa här tidigare med liksom vattenhushållning och sånt. Men man kan ju också odla soja på ett mer ansvarsfullt sätt. Och om då mängden soja som efterfrågas är mindre, så då finns det ju större möjligheter också att odla det på ett mer ansvarsfullt sätt. Och man behöver inte sen röja nya marker till exempel i regnskogen. Men sen i samma andetag skulle jag säga att det är också väldigt fint att vi nu i Finland till exempel ser en sån här boom av liksom växtbaserade protein liksom alternativ. När man går till butikerna så det finns i hyllorna väldigt mycket mer som är nu gjorda också av såna det där växter som då kan odlas i Finland. Mm. Bondbönor, ärtor och så vidare. Och just det här att det är någonting som det lönar sig att gå att kolla vad det finns i butiken om man inte redan har gjort det och pröva på. Och också skulle jag säga att det är jättefint att det där, den finländska livsmedelsindustrin har börjat ta fram och satsa på det här, och det lönar sig säkert att satsa på det mera i fortsättningen. Och det är ju liksom mera effektivt på det viset att äta direkt den här liksom växtproteinen än att ta omvägen liksom genom liksom djuren. Och sen ännu det, om vi ännu tänker på det här med att odla bondbönor och det där ärtor och sånt i Finland, så där finns ju många andra liksom, där finns också annan liksom miljönytta med det än bara att ersätta sojan. Det är jättebra i växtföljden. Om vi fortfarande har vi i södra Finland många ställen där det är en växtföljd som är ganska mycket spannmål. Mm. Spannmål efter spannmål. Och då om man sätter in där emellanåt i växtföljden den här bondbönan eller ärtorna, så är det en bra sak. Det, de här är sådana så att det fixerar kväve till jorden. Mm. Och det där, då kan man kanske minska på användningen av konstgödsel eventuellt för nästa gröda. Det där, det kan också, om man har spannmål många år efter varandra, så där är liksom då vissa sjukdomar och sånt här som det kan bli ett problem med. Så om man har då liksom helt annorlunda växter däremellan som just bondböna och ärta, så de har ju helt andra liksom sjukdomar. Så då bryter det liksom en sån här cykel, och då kanske man också kan minska på användningen av växtskyddsmedel sen för följande gröda och så här. Och sen har de rötterna och sån här, så det blir, bondbönor kan förbättra markstrukturen och så vidare. Att här finns liksom många saker, och också pollinerare tycker om bondbönor. Så det är många bra saker med att få det mera odling i Finland och de här.
Om vi ska följa upp vad ministern sa, så jag håller ju med om allt det som Anne sa här. Så det vi skulle behöva nu så är satsningar på växtförädlingen. Till exempel bondbönan har en väldigt lång växttid jämfört med till exempel våra spannmålsväxter idag. Och det betyder att den är riskfylld att odla. Vi borde alltså få fram sorter som blir färdiga tidigare helt enkelt.
Växer snabbare.
Mm. Och vi borde också få en bättre förädling när det gäller, nu talar ministern i huvudsak om foder, men just de här proteinkällorna som går direkt till människoföda. Största delen av det idag så bygger på importerade proteinväxter. Och om jag nu går till sojan, så en sak som jag har förvånat mig över, att också det här, den här certifierade sojan som WWF bland annat för fram, RTRS och ProTerra, så tillåter man användning av bekämpningsmedel parakvat, som är ett mycket giftigt bekämpningsmedel. Det förbjöds i Finland 1985. Mm-hmm. Det förbjöds i hela EU 2007. Men det används alltså och tolereras i det här certifikaten. Jag begriper inte varför. Jag tycker att det verkar lite skenheligt. Jag menar, vi har en debatt om glyfosaten som inte är ett giftigt bekämpningsmedel. Men parakvaten, så en matsked så dör man. Mm. Och det har effekter på upp till 28 år i marken. Och slipper man en sån. Nu säger jag ju inte att det här finns som rester i den soja som kommer hit, men det används alltså i odlingen.
Och finns då just där i Sydamerika.
I Sydamerika uttryckligen.
Alltså det är ju en Sydamerika gröda som är väldigt stor internationell. Det här är ju, det har varit uppe i det här handelskriget, eller vad man nu ska kalla det för, mellan USA och Kina. Är ju soja en viktig beståndsdel, en export från USA till Kina, och det är väl till deras djuruppfödning, så att säga.
Om man söker orsaken till att varför sojaarealen växer nu, så är största orsaken så att Kina och kineserna har börjat äta kött. Kineserna äter inte mycket kött, men det är många. Om 2 miljarder kineser ökar sin köttkonsumtion med 1 kilo eller 2 i året, så blir det väldigt mycket kött.
En korvskiva om dagen för kineser, det blir väldigt många korv, just det. Det är de här stora perspektiven, alltså det är ju, det är lite oroväckande ändå det här, alltså det här globalt sett. Du var inne på det att gödsel, gifter här, så han tog Mats upp också här på något sätt. Att hur mycket kan vi så där rädda planeten genom att inte använda soja? Eller klimatet, eller vad är det vi vinner? Är det också en klimatfråga?
No, absolut är det på det sättet en klimatfråga, att nu när det odlas mera soja så då är det att trycka på de här till exempel regnskogarna större. Men sen när det gäller klimat och sånt här, så det som ju har varit också prat om nu på senare tid är att det äts mera kött, och det handlar ju väldigt mycket också om att om vi tänker globalt sett, så den här planeten håller inte för det att människor äter så mycket kött som vi äter idag, eller ännu mer än det. Så det handlar ju nog det nog den här köttproduktionen som det där en stor sak som det gäller att fundera på globalt sett.
Mm. Det som jag har tänkt när det gäller klimat och hållbarhet, och hållit fram flera gånger, att vi våra mätare borde få fram skillnaden till exempel mellan det nötkött, det mjölk som produceras i Finland, och det som kommer från till exempel Brasilien och Argentina. För skillnaden är markant. Mm. Men väldigt ofta så dras det över en och samma kam. En av våra stora handelskedjor kom för en månad sedan med en sån här koldioxidräknare, och där var det rakt av att köpa det nötkött så ökar ditt koldioxidavtryck, och det handlar inte alls om du köpte det finländska, som bygger på vallproduktion. Där vi är, kan man säga, världsbäst. Vi har till och med ett Nobelpris i kemi när det gäller att lagra gräs.
Mm-hmm.
Arthur Ilmari Virtanen från 1930-talet som var mycket just framstående. Och ända efter det så har, hela tiden efter det så har vi varit väldigt,
mm-hmm.
väldigt framstående på det. Och det borde synas i det här med måttstockarna, annars hamnar vi alltså lätt fel.
Ja. Men kan vi mäta det, om vi nu håller oss just i den här sojaspåret här, kommer det att påverka, du sa här att så här, mycket importerad soja går till djurfoder. Om vi byter ut det mot finskt odlat finländska bönsorter, protein, växtprotein som går till djur på något sätt, kommer det att förbättra köttet ytterligare då?
Åtminstone vad det gäller den totala hållbarheten kommer det definitivt att göra det, med alla de saker som bland annat Anne har räknat upp här, alltså vattenhushållning, användning av kemikalier, användningen av bekämpningsmedel och med stor sannolikhet också, jag använder ordet stor sannolikhet när det gäller klimat, för vi har inte tillräckligt bra forskningsresultat på det ännu, men senare i höst ska vi få ett resultat från Luke, en professor, Perttu Virkajärvi, leder en forskning just som handlar om koldioxidavtrycket från mjölk och nötköttsproduktion. Och de preliminära resultat som har kommit så är ganska positiva för den finländska produktionen.
Mm.
Ja, alltså det är sant att liksom man kan producera växter och man kan producera kött på olika sätt. Och det där, och i Finland så är det ju då en stor sak, eller är det av betydelse det här då att ersätta soja med inhemska, till exempel bondbönor och ärtor. Och också finns det andra växter som är möjliga, bara just som Mats sa, liksom det gäller också att förädla, till exempel så här ätbara lupiner, som nu inte då att förväxla med de där lupinerna som växer kring vägrenarna. Men det är just att men till Finland så kommer det importeras det nu inte hemskt mycket liksom kött från just Brasilien till exempel, att där är det ju den här sojan som är av större betydelse. Men att då just att liksom få en ännu hållbarare köttproduktion i Finland, så då är det ju bra att minska den här, eller viktigt att minska den här sojan. Men det skulle nog säga liksom att också i Finland, om vi tänker, så nu har ju köttproduktionen en viss, vad heter det nu, det ger utsläpp till växthusgaser och så vidare också här. Och då är det jätteviktigt att just fundera att hur kan man göra det ännu hållbarare. Och det där till exempel då ekologisk odling och sen sånt som har nu med biodiversitet eller liksom naturens mångfald att göra, till exempel då att ännu mera ha vad heter det, djur som går på bete. Och särskilt på sen då så här, vad heter det, naturbetesmarker och sånt. Så det är också sådana saker som skulle vara viktiga om man tänker liksom på det här liksom köttets miljövänlighet och så.
Vad är det här att man, förlåt Mats, varför ska jag komma på en sak här? Alltså att man nu har, om det finns inhemsk ersättning, är det för att det är billigt att man använder soja? Eller vad är anledningen?
Sojan är billig och naturligtvis nu när efterfrågan ökar så skapar det ju inte en prispross neråt, utan tvärtom så driver det ju upp priset. Men att generellt så är de lite dyrare, de här inhemska proteinalternativen. Och det har att göra med lägre skördar och det har att göra med att vi inte är tillräckligt långt fram ännu. Men vi har nu bedömt att fördelarna överväger. Redan när man jämför sojaanvändningen, om vi nu tar nötkött och griskött, så är den ju anmärkningsvärt mycket högre i Danmark. Den är betydligt högre i Polen och i Tyskland än i Finland. Så liksom bara det valet, den finska griskotletten eller den tyska, så gör det en markant skillnad i användningen av soja från till exempel Brasilien. Fast köttet produceras här.
Ja, jag tänkte ta fast det på med förädlingen också. Alltså, det var någon av, vad heter det nu, Naturresursinstitutets publikationer som jag kollade. Det finns liksom en teoretiskt maximiareal som man kan då odla så här bondbönor och sånt, beroende på då att de behöver då en viss jordart och värme och växtföljden, så här man kan inte odla dem efter varandra heller på grund av sjukdomar och sånt. Det är ändå, vad det nu, 180 000 hektar, vilket är liksom väldigt mycket mer än idag. Så det finns ett stort potential ändå. Och det där, bara man skulle börja odla mera också. Så då finns det ju större liksom, orsak att förädla det. Nu har det liksom lite hänt så att det att det inte har förädlats nya sorter har gjort kanske det att det är lite osäkrare än att odla spannmål. Så har man odlat det mindre och då har det inte funnits heller någon orsak att liksom satsa på förädlingen. Men att jag hör det här att liksom just nu är det helt de närmaste åren på väg ut på marknaden. Mm-hmm. Det där nya sådana sorter av bondböna som är då redan bättre, att det innehåller mindre sådana halter av vissa skadliga ämnen som kan vara då, till exempel skadliga för fjäderfä och det där och liksom lite mer säkra när det gäller skörd och så vidare. Att bara man, liksom det behövs en sån här positiv cirkel istället för den här negativa cirkeln som kanske har funnits. Och då är det här ju en jättebra liksom just öppning nu att liksom, nu ska vi faktiskt satsa på det och vi har ett bra mål och dit ska vi gå och det där så.
Nu håller vi ju på som bäst och utarbetar ett nytt program. EUs jordbrukspolitik så förnyas ju med 20 år emellan. Och Finland gör upp sitt eget program. Och där har vi möjlighet att ta med såna här incitament eller små stödåtgärder som gör att intresse för oljeväxtodling, där får man viktiga proteiner som biprodukt när man pressar till exempel rypsolja. Man kan ha ett litet extra stöd eller någonting för ärtorna, för bondbönorna. Om vi skulle få kombinera då, det är alldeles riktigt som Anne säger, att om arealerna växer så ökar också intresse för växtförädlarna och forskningen. Och så skulle det nog också vara läge att se på inte bara hur de lämpar sig för djur, nya sorter, utan också hur de är proteingrödorna som ska gå direkt till människoföda kan bli bättre. För att det är ett faktum idag att baljväxter och bönor är onödigt hårt smälta för en del personer. Och det är begränsat hur mycket man kan äta dem. Mm. Och det här vet var och en med sig själv om man prövar. Vissa klarar av den bättre och andra klarar av den mindre bra. Och det här går också via växtförädling och process i industrin och bättra på.
Så att alltså bönorna skulle i framtiden kunna vara mindre gasbildande eller vad man ska kalla det
för. I klartext, ja.
Ja, just det. Just det. Men det här måste ju vara, du företräder ju bönderna här, Mats Nylund, jordbrukarna. Det måste ju vara fantastiskt för er då. Ni måste vara jätteglada att här hej och hå, en hel marknad som ska nu sojaimporten ska stoppas och allt ska ni producera här i Finland. Är inte det jättebra för er?
No, det är en bra sak och vi försöker ju att svara mot det här så bra vi kan. Vår utmaning är ju det att internationellt sett så är också jämfört med våra grannländer så är Finland konkurrenskraftig när det gäller husdjursproduktion och vi är konkurrenskraftiga när det gäller växthusproduktion. Men vi är inte hemskt konkurrenskraftiga när det gäller växtodling. Vi är långt norrut, vår växtperiod är kort och det betyder att våra skördar med nödvändighet blir lägre. Kvaliteten kan bli bättre, men där är vår stora utmaning. Tyvärr måste jag ju säga att trots att de här växtproteinerna, de här nya, ska vi säga, produkterna som ersätter kött har ökat ganska kraftigt och de ökar ju markant, så syns det inte i bondens börs. Mm. Det har liksom inte avspeglat sig i prisutvecklingen än.
Ja, det tycker jag absolut också, att där är det nog också en sån här sak att det skulle vara viktigt också att konsumenten skulle vara villiga just att det där betala lite mer för ekologiskt odlade, inhemskt odlade sån här vad heter det nu, produkter.
Min version är ju den att även om flera forskare har slagit fast att finländarna i gemen skulle må bättre av att minska sin köttkonsumtion, så tycker jag ju inte att den finländska köttproduktionen och mjölkproduktionen borde minska. För den hör till den hållbaraste i världen. Och så länge det finns efterfrågan i världen, och den efterfrågan kommer att öka. Vi har idag ungefär 1,3-1,4 miljarder människor som lever helt vegetariskt på grund av nödtvång. Mm. Och vi vet vad som händer om de får det lite bättre ekonomiskt ställt. De kommer att köpa högklassigt protein, och det gör man ofta i form av, oftast i form av animaliskt protein. Och det ska vi producera här, för vår produktion håller.
Mm. Anna Antman, nu sjunger vi här förstås jordbrukets lov här, som är Mats Nylund på plats här. Men det här att öka jordbruksarealen i Finland eller använda den på ett annat sätt. Det finns förbättringar, som du sa, växtföljd och så vidare. Om vi ser på Finlands miljöarbete i stort, uppstår det här någon konkurrens med det här att vi borde ha odlingar, eller hur påverkar det vår koldioxid, vad ska jag säga, hushållning? Är det här, binder det här på ett annat sätt koldioxid, eller i produktionen eller så? Hur står sig den här bönodlingen i det ljuset?
No, alltså, det, som Mats sa här tidigare, så det finns idag ännu lite för lite forskningsresultat att vi kan säga att exakt hur mycket till exempel bondbönor binder kol till marken och så här. Men att det finns det liksom belägg för, till exempel att liksom olika baljväxter då kan binda vad heter det nu, kol till marken. Men det som nu har pratat om det finländska, vad heter det nu, husdjursproduktionen och så vidare, att nu finns här ju liksom också saker som behöver ses över. Det har inte direkt med det här att göra, men att om vi nu pratar om finländska husdjursproduktionen, så det att det nu ännu har röjts ny åkermark till exempel på så här torvmarker, så det är nu absolut inte hållbart, utan det är någonting som behöver ta slut, för att just de här växthusgasutsläppen från det där torvjordar är stora.
Mm.
Så visst finns här saker som man behöver se över, och överlag så behöver vi nog minska på det där köttproduktionen och äta mera, vad heter det nu, just proteiner också från växtrike.
Mm. Även om att Nylund gärna vill att världen äter just finländskt kött helst av allt.
No, man kan ju tänka sig förstås att det, där, det är ju den globala grejen som gäller, att det där, nu kan vi ju tänka oss att vi satsar på export, och då behöver det minska någon annanstans. Men att det där, nu tycker jag också att det skulle vara viktigt att satsa just på utveckling av de här växtprotein, det där födan direkt åt människor, och nu kan man tänka sig också ekologiskt producera den sådana att det skulle vara en bra exportvara just på grund av liksom kvalitet och sådana här saker.
Mm.
Den stora utmaningen här, så är det behöver alltså inte strida mot varandra, men ska vi upprätthålla ett konkurrenskraftigt jordbruk, så behöver vi göra det som vi är bra på, och det som vi är bra på så är hushållsproduktion. Det kom just ut en vecka sedan bara, som det kom ut en rapport, Matminimi, där man har tittat på koldioxidutsläppet från vårt ätande, och slår fast bland annat då att vi måste minska matspillet, men där säger också forskarna att vi borde minska vår konsumtion av kött. Den stora utmaningen är där finns ett så kallat, det är ju teoretiskt alternativ, ett veganalternativ, att vi skulle gå över i Finland att äta veganskt. Och en av konsekvenserna till det skulle vara att vi nära på fördubblar vår import av färdigmat, alltså med över 2 miljarder, över 2000 miljoner skulle vi fördubbla
euro,
vår import av euro.
Mm.
Av per år av färdig mat, och det får ju mycket stora konsekvenser i samhället naturligtvis, och det har att göra med det där att vi är helt enkelt kort växtperiod, så ger högre kostnader. Så att, och det är ingen utopi det här med exporten. Om vi tar en sån produkt som ost till exempel, så vi är i stort sett självförsörjande när det gäller produktion och konsumtion på mjölk och ost. Hälften av den ost finländarna äter så är importerad. hälften av den ost som mejerierna här producerar så exporteras. Mm-hmm. Så det är alltså inte en omöjlig ekvation det här. Då skulle vi så att säga bidra till att på alla sätt öka hållbarheten i världens livsmedelsproduktion och upprätthålla arbetsplatserna och det öppna landskapet i Finland.
Är det en annan Antman, är det en realistisk bild eller är det, håller du med om den bilden?
No, det, alltså det är ju ett scenario är det att liksom just husdjursproduktionen som finns kvar som minskar globalt sett, att den skulle kunna vara till exempel i Finland. Och det skulle jag säga liksom, om man nu tänker på att här var just Mats pratade om det här veganalternativet, att liksom att om man bara skodlar liksom växter i Finland, så om vi tänker till exempel på naturens mångfald, så är det viktigt med vad heter det nu, djur som går på bete, för att vi har just ängar och så vidare lite kvar ännu som behöver skötas av vad heter det, djur som går på bete. Att nu behöver vi ha lite av det också för vad heter det nu, djuren, liksom naturens mångfalds skull, och just till exempel vad heter det nu, så här vall som gräsväxter som då till exempel kor äter, så det är också bra för att liksom binda kol till marken. Att det, vi vet inte nu exakt hur mycket vallen binder kol till marken, men att det är ändå en av de saker som förbättrar ju markstrukturen och det där är på det viset en bra. Men att hur mycket, ja.
Mm. Det här, Mats Nylund, du sa det här att den här ökade användningen, konsumenternas ökade köpande av bondbönor som är odlade i Finland och annat, har inte synts i böndernas börs ännu, sa du tidigare.
Det var så jag sa, och det har egentligen att göra med att största delen av de här nya innovationerna, Herkis och Pulled Oat och det här, så största delen av det här nya proteinrika så kommer idag från importerade råvaror.
Mm.
Och det är ju någonting som vi alla tillsammans, konsumenter, producenter och förädlande industri och forskning kan ändra på.
Men ser jordbrukarna här då en möjlighet att det här är, alltså på delvis befintlig åkermark så att säga, få en ny produktion som ska odlas här
och finns
och möjligtvis märkas också i börsen så småningom.
Det finns definitivt ett intresse av att ta in nya grödor i växtföljden. Det måste ju då skapas en efterfrågan naturligtvis, och de behöver vanligen odlas på kontrakt det här. Att vi har en, jag nöjer lite på ett sidospår, men en finsk specialprodukt, råg.
Mm.
Så i höst har vi fått en väldigt god rågkörd. Det såddes väldigt mycket råg jämfört med ett vanligt år i fjol, eftersom hösten blev bra. Vi hade ju ett torrt år, men hösten blev bra. Och det betyder att de som inte har kontrakt så får ett pris som gör att det är olönsamt. Vi ska inte falla i den fällan när det gäller de här nya grödorna. Man ska ha tänkt igenom det, att det finns avsättning för att det börjar odla.
Det är mycket förstås med det där som för mig som står i kassan och köper en jordbruksprodukt sen i affären inte riktigt överskådar. Men alltså, men summa summarum, att regeringen föreslår att sojabönorna inte ska importeras längre i framtiden utan ersättas med finsk produktion, det är förstås något som jordbrukarna här i landet gillar.
Så är det, och jag vill nog betona här att det här är min uppfattning, är att det här är inte, ska alltså inte ske med form av lagstiftning eller förbud, utan det här ska ske genom att man vidtar sådana åtgärder som stöder den inhemska odlingen och förädlingen. Den vägen har vi gått in på, och den vägen tror jag också konsumenterna vill ha, och då blir det liksom, då sitter konsumenten med trumf på hand när han eller hon gör sitt val i butiken.
Är det så, trumf på hand, Anne Antman?
Jag tänker att det som man sa här tidigare, just att det är nog också viktigt att just nu när de här jordbruksstöden igen liksom planeras på nytt på sätt och vis, så nu är det nog viktigt att där också ta i beaktande det här att det liksom ska vara lönsamt att odla de här produkterna också, eftersom jordbruksstöden är så viktiga i Finland ändå av olika orsaker, ja. Så då är det viktigt att de här produkterna också, vad heter det nu, stöds. Att och liksom odlingen av de här grödorna.
Marknaden är ändå det viktigaste och marknadspriset.
Mm. Därmed sätter vi punkt för slaget efter 12 torsdag. Jag heter Stefan Winnig och har haft sällskap här av Mats Nylund som är ordförande i SLC och Anna Antman som är miljövårdschef på Natur och Miljö, där vi har diskuterat ett möjligt sojaförbud i Finland från 2025. Jag tackar för att ni har lyssnat och vi hörs igen i slaget efter 12. Hej då!